Du lyssnar på en inspelning från Rosenhuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Rosenhuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11.
Dagens evangelietext kommer från Lukas evangeliets 11:e kapitel, verserna 1-4. Vi står upp och har dagens evangelium i Jesu namn. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: När ni ber ska ni säga: Far, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra synder, för också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Varsågoda och sitt. Ja, Jesus, tack för att du vill lära dina lärjungar att be. Vi ber att du ska lära oss nu. Hjälp oss att be och att tro och lita på dig när vi ber. Amen. Vad är dina spontana tankar eller känslor inför bönen Fader vår? Jag vet att många av er har lärt sig den så väldigt tidigt i livet. Kanske bett den i många år. Skulle kunna förmodligen be den i sömnen. För andra så kanske man förknippar Fader vår med nästan som en formel. Så man tänker på en bön som upprepas utan att det är mycket tanke och liksom själ i den. Och för en del andra så är Fader vår kanske närmast en orsak till debatt. Ska man använda den traditionella Fader vår, eller ska man använda den nya Vår Fader? Vilken är bäst egentligen? Lukas, han lyfter fram i sitt evangelium hur ofta Jesus bad. Till exempel ser vi det inför viktiga beslut, som när Jesus skulle utse och kalla de 12 lärjungarna. Så var han uppe en hel natt och bad inför det valet. Vi ser hur Jesus efter intensiva perioder av arbete söker sig undan i stillhet för att be. Vi ser att Jesus helt enkelt avsätter tid att vara i gemenskap, i stillhet med Fadern. Och det är en ganska intressant inramning till just det här stället, därför att precis före avsnittet vi läste är händelsen när Jesus var hemma hos Marta och Maria, och Marta, hon höll på med alla köksbestyr och fix och sådär, medan Maria, som Jesus sa, valde det som var ännu bättre, nämligen att sitta i Jesu närhet. Och nu ser vi liksom Jesus inte bara säga det, utan faktiskt visa att han gör samma prioritering. Att vara i Guds närhet och inte bara fixa med allting som är akut och som man skulle kunna lösa och jobba med hela tiden. Och så hör och ser lärjungarna hur Jesus ber, och så vill de ha hjälp av Jesus. Lär oss att be, Jesus. Och det vore ju otroligt bra att få lära sig att be av Jesus, tänker jag. Tänk att till och med jag skulle kunna bli ganska bra på att be ifall Jesus lärde mig. Kanske skulle öka min procent, min svarsfrekvens på böner och så, om jag fick lära mig av den bästa. Men lärjungarna får något mycket mer. Vi får något mycket mer av Jesus än en kurs eller en information om hur vi ska be. Det Jesus gör här är att han bjuder in oss i samma relation till Gud som han själv har. Vi ska se hur Jesus lär och visar 3 former av bön som vi också behöver praktisera i våra liv. För det första tillbedjan, för det andra vädjan och för det tredje bekännelse. Så först tillbedjan. Vilket är det viktigaste ordet i hela den här bönen? Jag tror att det är det allra första. Far. Jag tror att allting annat som kommer i bönen faller på plats om det ordet, om man tar fasta på det. Och det är det ordet som visar att Jesus inte bara vill ge oss kunskap om hur man ska be, som att det framförallt handlar om någon ett korrekt sätt att uttrycka sig eller formulera sig, beskriva och kunna ett bra religiöst språk och sådär. Nej, det handlar om är att vända sig till Gud. Det handlar om den relation som Jesus har till Fadern och som han säger att vi också får ha. Det är ett privilegium att få kalla Gud far. Det är en unik förmån som vi har fått genom Jesus. Judarna på Jesu tid bad inte så. Även om det finns antydningar i Gamla testamentet om att Gud är en far för hela Israel, så brukade inte judar på Jesu tid tänka på Gud som sin egen far, på det där individuella, personliga, nära sättet. Fortfarande idag är det en unikt kristen förståelse av vem Gud är och hur han relaterar till oss. Att vi får kalla Gud far. Vad ingår egentligen i den förmånen? Ja, för det första är det mest uppenbara att det finns ett band mellan oss och Gud. Faderskap är en relation, en nära relation. Gud känner ett personligt ansvar, personlig omsorg för oss. Och i faderskapet ingår också kärlek. Att Gud gläder sig över oss. Ett av de första ställena i Lukas evangeliet som Gud kallas på far, det är när Jesus döps. Och när han stiger upp ur vattnet så står det att faderns röst hörs från himlen och han säger: "Det här är min son i vilken jag har min glädje." Och det är den relationen som Jesus bjuder in oss att ha till Gud. Att vi får tänka att Gud ser oss och säger: "Det här är min son, det här är min dotter. I honom eller i henne har jag glädje. Jag blir glad när jag ser honom, när jag ser henne." Det här är möjligt tack vare Jesus. Utan Jesus har vi inte den förmånen. Det är inget som vi bara kan ta för givet eller tänka är självklart för alla människor eller för oss heller. Naturligt tänker vi en del av oss på Gud som någon att rymma bort ifrån, precis som den förlorade sonen. Andra av oss ser Gud som någon att slava för i hopp om att förtjäna hans uppmärksamhet eller kärlek eller hans gåvor, precis som den där sonen i liknelsen som väljer att stanna hemma. Men Jesus, när han talar om Gud som far, visar oss Guds hjärta, som älskar sina barn oavsett om de har rymt hemifrån eller pliktskyldigt och troget stannat hemma men längtat att vara någon annanstans. Gud är fadern som vill omfamna och vill bjuda in oss. Lukas reskamrat Paulus, han skriver så här i Romarbrevet: "Ni har inte fått slaveriets ande så att ni måste leva i fruktan. Ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba, far." Förmånen vi får genom Jesus, för att han är sonen som inte rymde hemifrån utan som frivilligt lämnade himlen för att rädda oss och föra oss tillbaka hem. Förmånen vi får är att leva i Guds närhet utan rädsla. Ordet far är det allra viktigaste i hela den här bönen. Har vi förstått det, då löser sig resten, det är jag övertygad om. Den som då kallar Gud far och känner Gud längtar också efter att Guds namn ska bli helgat. Det är den andra, det är så bönen fortsätter. Det är en form av tillbedjan, en längtan efter att Gud ska få det erkännande som Gud har rätt till och förtjänar. Guds namn dras i smutsen i vår värld. Dels av kritiker till den kristna tron som gör narr av Gud. Fast ärligt talat är vi kristna själva och inte minst vissa kristna ledare som lever och leder på ett sätt som förvränger människors bild av Gud, som drar Guds namn i smutsen ännu mer. Och vi föräldrar, vi som kallar oss eller har namnet far eller pappa, är särskilt utsatta för risken att ge människor i vår närhet en felaktig bild av vad det betyder att ha Gud som far. Att be att Guds namn ska bli helgat är att känna: tänk om alla bara kunde förstå, tänk om alla bara kunde lära känna Gud och vända om. Det är längtan efter att Guds namn ska bli helgat. Tänk om alla bara kunde förstå och veta vem Gud är. Det är inte bara vad Gud har rätt till, som Guds skapare, som världens skapare, utan det är vad världen behöver mer än allt annat, att hitta hem till Gud. Och så fortsätter tillbedjan med bönen, ropet, låt ditt rike komma. Matteus, Markus och Lukas, de vittnar om hur det här var Jesu centrala budskap, hans agenda för hela hans uppdrag. Nu är Guds rike här. I Jesus har Guds rike kommit ner på jorden. Hans undervisning berättar om riket, hans under demonstrerar, visar upp riket. Synd förlåts, sjukdom vänds i hälsa, utstötta välkomnas in. Livet kommer på rätt sida och skapelsen läks ifrån syndens sår. När Guds rike kommer nära, när Gud kommer till sin skapelse, så blir allting faller på plats, allting blir som det en gång skapades för att vara. Det finns inget som är mer värt att längta efter, inget som våra hjärtan behöver mer, inget som skulle ge oss större lycka än att få se Guds rike komma helt och fullt. Det är ett bra ställe att börja sin bön på, tillbedjan. Att påminna sig själv om vem Gud är, far. Att uttrycka sin längtan efter att Guds namn skulle få bli känt, inte bara runt om i världen utan också av mig. Och att Guds rike skulle fortsätta gå fram i världen. Problemet är att vi alla kan ha, som jag var inne på, beroende på våra pappor och andra erfarenheter, en besvärlig relation till att kalla Gud far. Jag läste i veckan om en kvinna som heter Nadja som berättade om sin resa från en muslimsk uppväxt under en far som inte var kärleksfull och hur hon lärde känna Jesus och hon lärde känna Gud som fadern. Hon säger att i islam finns det 99 namn för Gud. Inget av dem är far. Och när hon blev kristen var det en stor utmaning för henne att tänka på Gud som far och att det skulle vara något positivt. Och det kan vara en i princip lika stor utmaning för de som har vuxit upp i ett kristet hem men där pappan inte har gjort sig förtjänt av namnet far, så som Gud är en far. Men så säger hon, Gud ville uppenbara sig själv för mig och han gjorde det med fullständig tålamod och fullständig mildhet. När jag studerade Bibeln såg jag Guds nåd och kärlek som en far. Och när jag bad upplevde jag faderns uppmärksamhet. När jag tillbad kände jag faderns omfamning. Han läkte mitt förflutna, mitt nu och min framtid. Han förvandlade mig så att jag till och med kunde förlåta min mänskliga far. Jag brukade avsky ordet far. Idag tillber jag Gud, Fadern, med stor kärlek och passion. Så den första frågan, bönen Jesus lär oss ställer oss inför, det är den här. Känner du den Gud du ber till? Känner du Gud som far? Skapar ordet far distans mellan dig och Gud på grund av erfarenheter du har? Eller är det ett ord som påminner dig om den närhet och den tillgänglighet som relationen faktiskt präglas av? När du ber, lista inte bara saker du vill ha. Vänd dig till Gud, tillbe, tilltala Gud personligt. Tack för att du är min far. Och så rikta din längtan till honom och till hans rike. Det är det första Jesus vill lära oss, tillbedjan. Att vända sig personligt till Gud. Men så kommer också den andra typen av bön som Jesus talar om, nämligen vädjan. Att vi får lägga fram önskemål inför Gud. Och här ser vi hur Jesus och hur Gud tänker på oss som skapade kroppsliga varelser. Vissa kristna kan ha en tendens till att ha en liten överandlig förståelse av sig själv som människa. Ibland säger man sådana saker som att man är en ande som bor i en kropp, som om kroppen vore en parentes. Men Gud har skapat hela oss. Det var hans idé att låta oss bo i den här skapelsen, att finnas i en fysisk verklighet. med våra kroppar. Han kunde gjort oss änglar om han hade velat. Det finns en tanke med att vi är människor, att vi är mänskliga, kroppsliga, fysiska, konkreta och har behov och bekymmer. Och de är relevanta inför Gud, säger Jesus. Inte så att vi informerar Gud om vad vi behöver, det vet han. Men vi överlåter våra bekymmer och vår oro i hans händer. Inte jättemånga av oss här inne undrar om vi ska få i oss den mat vi behöver idag. Men ganska många av oss kan ändå undra om lönen ska räcka ända till nästa. Om tiden ska räcka. Om energin ska räcka. Om jag själv ska räcka till. Så säger Jesus, ni får be om det ni behöver för dagen. Och uttrycket dagligt bröd tror jag ska signalera ett antal saker till oss. För det första att det påminner oss om att det är okej att sänka ribban. När den här bönen om dagligt bröd ramas in av tillbedjan, av längtan efter Guds rike, att Guds namn ska bli helgat. När vi påminns om att vi får kalla Gud far, vilken oändlig nåd det är att vi får kalla Gud far. Men då får våra bekymmer och behov sina rätta proportioner. Och därför kan bönen om dagligt bröd också bli en ingång till tacksamhet. Men det är också en solidarisk bön. Vi ber inte ge mig mitt dagliga bröd, utan ge oss det bröd vi behöver. Vi ber med och vi ber för dem som faktiskt saknar mat att äta och andra saker för sina grundläggande behov. Och därför är det en bön som vi själva kan bli ett svar på, när vi låter den forma oss till generositet. I Disneys otecknade version av filmen Aladdin från 2019 så hittar ju då den här unge mannen Aladdin en magisk lampa. Och när man gnider på den med handen så kommer det ut en ande som kan uppfylla tre önskningar, vad som helst. Det låter också väldigt enkelt, men ja, Aladdin är människa, han krånglar till det. Precis som vi gör. Så han börjar fundera på hur funkar det här med önskningar? Vad måste jag säga på ett visst sätt? Eller hur går det till? Och då säger anden så här till honom. Jag brukar inte behöva förklara hur det här med önskningar går till. När folk hittat mig vet de vanligen vad de vill ha. Och det brukar vara massor av pengar och makt. Gör mig en tjänst. Drick inte ur den bägaren. Jag lovar dig, det finns inte tillräckligt med pengar och makt på jorden för att göra dig nöjd. Jesus säger inte, önska er vad som helst tre gånger så får ni det. Be om det dagliga brödet. Den här typen av böner, att vi ber om olika saker vi vill ha, olika hjälp med olika saker i vårt liv, är, tänker jag, oftast det som kanske fyller våra böner. Vi behöver inte skämmas för det, men rama in de bönerna i tillbedjan. Och överlämna dina bekymmer till Gud och låt bönen få föda tacksamhet över att bröd förmodligen inte är ditt största problem. Sen kommer den tredje sortens bön som Jesus lär oss och som vi behöver. Och det är bönen som vi kan kalla för en bekännelse. Bönen som inte handlar så mycket om våra kroppsliga behov, men som handlar om vad vårt hjärta och vad vår själ behöver. Vi behöver förlåtelse. För enskilda synder vi gör. Men ännu mer för vad våra hjärtan är så benägna att göra. Nämligen att hela tiden springa efter andra saker i livet. Och söka hos dem det bara Gud kan ge. En av reformatorerna kallade det mänskliga hjärtat för en avgudsfabrik. Det bara matas ut nya hela tiden. Så funkar vi. Så benägna att tillbe, att tjäna annat än Gud själv. Och därför behöver vi komma till Gud regelbundet, dagligt och be om förlåtelse. Inte för att vi ska ha konstant dåligt samvete, men för att vi ska leva öppet och ärligt inför Gud. Och ber vi om förlåtelse så får vi förlåtelse. Det är centralt för Jesus. Från hans första predikan i Nasarets synagoga där han förkunnar frihet för alla fångna. Via alla enskilda personer som kommer till honom som han säger, dina synder är förlåtna. Till långfredagen när han ber för sina bödlar utan att de ens har bett honom om det. Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och efter sin uppståndelse så sa han till sina lärjungar att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta. Det är helt och hållet på Jesu agenda att evangeliet, de goda nyheterna om syndernas förlåtelse, ska ut överallt. För alla människor behöver det. Alla människor har en medvetenhet om skuld och skam som bara Jesus kan lyfta av. Jesus är vårt bönesvar. Tack vare honom får vi kalla Gud far. När Jesus en dag låter hans rike komma så kommer alla våra behov vara mötta. Och redan nu finns Jesus nåd för alla våra synder. Jesus lär oss att be, men Jesus är också själv bönesvaret. Och så tror jag att det är rätt att den bönen inte bara blir en bekännelse. För vi ber också där. Vi förlåter också de som står i skuld till oss. Gud vill att de som tillhör honom ska vara formade av evangeliet. Och det har faktiskt att göra med det första, med det viktigaste ordet i bönen. Att Gud är vår far. Nu för tiden kan man, när man växer upp, välja vilket gymnasieprogram och vilket yrke som helst. Det har inte alltid varit så. Yrket, verksamheten, företaget som dina föräldrar drev skulle du ta över. Det som är Guds mission, det som är Guds hjärta och längtan och agenda här i världen har han gett i arv till sina barn. Och det familjeföretaget är att evangeliet ska nå ut till alla folk. Om vi vill att Guds namn ska bli ärat, om vi vill att Guds rike ska komma, så behöver vi själva leva i försoning kontinuerligt med Gud och med andra. Den bönen ska inte bara bli en bön utan också något som formar vår karaktär. Så låt oss ta vara på den här bönen, Fader vår, som Jesus har gett oss. Istället för att betrakta den som en formel så kan den få forma hela vår bön. Vissa dagar kanske man mest behöver stanna vid ordet far. Så kan man påminna sig själv om det några gånger under dagen. Tack Gud för att jag får kalla dig far. Fast du är i himlen och jag är på jorden, du är så mycket större, så får jag ändå vara ditt barn. Andra dagar har man en lång lista över saker man behöver bekänna. Några dagar en lång lista över bekymmer man behöver lämna över till Gud så att de inte ska knäcka en. Det finns olika ställen att slå sig till ro i bönen för olika dagar. Men när den går från en formel till en friare form för hjärtats bön så är det en fantastisk gåva. Jesus har inte bara gett oss kunskap om hur vi ska be. Han har dragit in oss i en relation till Gud som han själv har vunnit åt oss. Gud är vår far. Låt oss be. Ja, far, tack för att vi får komma till dig. Det vore hopplöst arrogant av oss att tänka att vi får göra det om det inte vore för att du själv har bjudit in oss. Om det inte vore för att du har tagit oss till dig, gett oss söners och döttrars rätt genom Jesus. Tack för att allt det som står i vägen för att vi ska få ha kontakt och närhet och kärlek ifrån dig, det har du, Jesus, röjt ur vägen. Gud, hjälp oss att kalla dig far och röj allt det bråte av misslyckade fäder får också träda tillbaka och röjas ur vägen så att vi förstår hur dan du är som far, hur dan din kärlek och din trofasthet och din glädje över oss är. Gör oss glada och fria i din kärlek, Gud. Tack för att vi får överlämna alla bekymmer, all vår oro till dig. Herre, hjälp oss att också få rätt perspektiv och proportioner på allt det som vi så lätt gör till din att göra-lista. Tack för att våra grundläggande behov så ofta är mötta. Men Gud, vi vill också be att du ska ge oss den energi och den tid vi behöver. Du ska möta oss i vår oro och vår otillräcklighet. Och att du ska hjälpa oss att dela med oss av det som är vårt överflöd när våra behov är mötta. Tack för att vi får bekänna vår synd inför dig. Hjälp oss att aldrig glömma bort att det är en förmån. Att vi slipper bära den själva för att du, Jesus, har burit den åt oss. Och hjälp oss att bli människor formade av evangeliet om syndernas förlåtelse. Hjälp oss vara de första att förlåta. Ge oss en barmhärtighet som blir till ditt namns ära. För vi längtar efter att ditt namn ska bli helgat och att ditt rike ska komma. Lär oss att be, Jesus. Amen.